I mannaminne har det hetat att Sverige, det är det neutrala landet som håller sig borta från krig och har en minimal militär arm, och så låter man Finland skydda landet mot ett hot från Ryssland om det behövs. Men de här dagarna, de verkar helt förbi när Sverige kanske lite motvilligt rustar upp rejält. Men frågan är, räcker de här satsningarna efter att man har kört ner försvaret i årtionden, och är unga svenskar ens redo och villiga att göra värnplikt i ett mera militärt Sverige? Nyhetspodden lyssnar du på. Thomas Silén heter jag, och jag har med mig Lukas Dahlström som är vår Nordenkorrespondent här på Svenska. Eller hej Lukas, välkommen igen.
Hej, tack så mycket.
Militärt alltså. När den svenska försvarsberedningen presenterade Sveriges nya militära satsningar här i slutet av förra veckan, så sa man att Finland och Alexander Stubb hade stått som inspiration. Vad är det som har hänt? Har Finland blivit storebror till Sverige plötsligt?
När det kommer till försvaret så har väl Finland aldrig riktigt följt Sverige. Speciellt inte när det kommer till nedrustningsgivaren. Så där har väl Finland alltid varit lite av en storebror eller en köld, som du sa. Nu rustar Sverige igen då upp sitt försvar, men inte helt på ett finskt sätt ändå. Mm.
Ja, men Finland får agera någon slags andlig storebror här då, sådär officiellt nu. Försvarsberedningen, alltså ett, vad ska man säga, ett forum där regeringen och representanter för riksdagspartierna i Sverige då kan diskutera försvarsfrågor. De här presenterade alltså i fredags en rapport på hur Sveriges försvar borde rustas upp. Och det här blir då sen liksom grunden för den politik man så att säga för lite längre fram om försvarsfrågor. Cirka 4,5 miljarder euro ska det öka med, alltså försvaret öka med då till 2030, vilket skulle motsvara ungefär 2,6% av BNP enligt då NATOs sätt att räkna de här satsningarna. Vad är det som händer med det svenska försvaret enligt den här beredningen? Vad är det man ska satsa på?
Man vill ha fler värnpliktiga. Man ska gå från dagens 8000 till 10000 år 2030 och sen öka efter det också. Man ska ha bättre luftförsvar. Man har sett att Ukraina verkligen har behövt ett bra luftförsvar för att försvara sig, speciellt mot drönare. Det vill man satsa på i Sverige. Ett starkare försvar på alla fronter egentligen. De lite mer så att säga sexigare satsningarna handlar om att man eventuellt ska öka ubåtsflottan från 5 till 6 ubåtar. Man ska också förnya eller fundera på den här nya JAS Gripen-modellen, vad som ska följa efter den stridsflygplanen man har just nu. Så satsningar egentligen på hela försvaret. Sen ska man också öka antalet brigader, alltså de här offensiva stridande enheterna man har i Sverige. Idag har man 2 brigader, man ska öka det till 4 fram till 2030. Så att det blir en hel del förändringar, men ser man historiskt så har ju Sverige fortfarande ett ganska litet försvar också efter 2030.
Som sagt, det är liksom både maskiner och människor som ska in i det här nya. På den här försvarskonferensen i Sälen i Sverige i januari, den här stora, så uppmanade regeringen då svenskarna att förbereda sig för krig. Och chefen där för försvarsstaben beskrev att det svenska försvaret borde gå från ett så kallat bonsai-försvar till ett försvar som är anpassat för NATO, det vill säga att man borde växa från det där lilla trädet till ett stort prydligt försvarsträd egentligen. Är det det vi ser nu? Är det här liksom NATO-anpassat försvar? Eller varför gör man det här? Vad är liksom syftet med den här satsningen?
Ja, absolut. Så är det. Där kan jag nu säga att anledningen till att man säger att Alexander Stubb har på något vis inspirerat den här försvarsberedningen är att när Stubb var på besök här förra veckan så sa han att man borde istället för att satsa på den här krigiska retoriken så ska man satsa på att förbereda. Det var det han sa i ett tal till riksdagen. Och det är lite det man tar fasta vid här. Att man, i Sälen så pratar man väldigt mycket om det här. Att nu kommer kriget, eller kriget kan eventuellt komma, vi måste förbereda oss på det. Men här handlar det istället om äkta förberedelse, alltså inte bara tala om krig utan faktiskt förbereda sig för att någonting kan hända. Och man anpassar sitt försvar, precis som du säger, till det som krävs av ett NATO-medlemskap, men också till det som krävs av svåra tider. Man måste komma ihåg att Sverige rustar ner stora delar av sitt försvar under början av 2000-talet. Nu märker man att det här inte var en god idé. Det är alla riksdagspartier överens om. Det är en av få saker som alla riksdagspartier är överens om i Sverige idag. Freden är och var inte evig som man trodde. Det finns det som är sura över den här satsningen, säger att det är allt för lite. Det här är absolut inget stort försvarsträd. Man är fortfarande väldigt små. Jämför man med 70-talet exempelvis, jag talade tidigare här om att man ökar antalet brigader. På 70-talet hade man över 30 brigader i Sverige. Nu går man alltså från 2 till 4. Man hade åtminstone 20 ubåtar i Sverige. Nu går man eventuellt från 5 till 6. Så att jag menar, ett enormt försvar är det ju inte, men åtminstone ett steg framåt på den vägen. Och man når alltså de här NATO-målen, och det ser man också som viktigt.
Mm. No, det är alltså nödtvången från NATO, det är nödtvången då från omvärlden och situationen som överhuvudtaget är överallt. Men både Danmark och framförallt Norge har ju den senaste tiden också gjort stora satsningar på försvaret, och kanske Norge framförallt. Är det så att Sverige känner sig lite tvungna och liksom också satsa stort för att inte sticka ut och bli den här minstingen i den här klubben?
Sverige är ju fortfarande ganska små, speciellt om man jämför då med Finland, om man tänker på antalet personer som man har inom sitt försvar. Men att det handlar nog främst om att man har insett att världsläge är inte detsamma som när man rustar ner sitt försvar. Och därför rustar man upp. Samma sak gör man ju också i Norge och i Danmark. Där har man ju också rustat ner sitt försvar på många håll. Och i Norge gör man ju enorma satsningar på framförallt marinen. Man har ju stora naturtillgångar ute till havs som man måste skydda, och en havsgräns med Ryssland, vilket också gör det svårt. Så jag talade faktiskt med Norges försvarsminister för några veckor sedan, och jag frågade att är det koordinerat med Danmark när Danmark nu satsar på sitt försvar? Finland har också rekordhöga försvarsutgifter. Sverige satsar nu på sitt försvar. Koordinerar man det här mellan de nordiska länderna? Och då sa han att absolut gör man det till viss del, att man diskuterar med varandra om de här satsningarna, men sen måste alla länder ta sina egna beslut förstås.
Nå, hur mycket eller lite man ska rusta upp är förstås en fråga i sig, men själva det här att man ska rusta upp så verkar det finnas någon slags enighet om. Under presskonferensen där den här rapporten då presenterades av Försvarsberedningen, så påpekade den här ordföranden att alla partier stod bakom rapporten, och han tryckte väldigt hårt på hur enig man var kring den här frågan. Och jag fick lite samma känsla, samma vibbar som vi hade i Finland under coronapandemin när regeringen presenterade åtgärder, och så hörde man absolut inga protester, eller väldigt få och väldigt otydliga sådana i så fall. Är man i Sverige så väldigt enig om den här liksom upprustningsfrågan som man vill få det att se ut, och finns det ens utrymme att kritisera det om man skulle vilja?
Det finns en vilja, som du säger, att man ska se väldigt enade ut. Man vill inte ge fienden, om man så vill, en bild av att man är oense i de här stora frågorna. Samma sak gäller ju i Finland också. Man ska vara ense i försvarsfrågor och säkerhetsfrågor. Det är väldigt viktigt att det ser ut så, åtminstone till pappers. Som jag menar, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är fortfarande emot ett svenskt NATO-medlemskap exempelvis. Så att där sticker man ju ut, och det finns ju inte en lika tydlig splittring i NATO-frågan i Finland som det finns i Sverige. Men det finns inte så mycket politisk kritik mot själva upprustningen. Det är dåligt politiskt att vara emot det. De flesta inser att Sverige har idag ett för svagt försvar och måste göra någonting åt saken. Det man kan kosta på sig att gräla om man så vill, är pengarna. Det är ett gräl man har råd med om man vill dra sig med pengatermer. För att man är alltid oense om hur saker och ting ska finansieras.
Just det. Och just den här frågan då, som framförallt partierna verkar ha reservationer kring, är just det här att det kostar väldigt mycket. Och det har jag också läst i efterhand nu, så här i analyserna, att folk frågar sig var de här pengarna ska liksom komma ifrån. För det är ju rätt rejäla pengar det handlar om. Har Sverige verkligen råd med det här? Och hur?
Det är det som är frågan. Det ekonomiska läget är inte bästa, samtidigt som man ska rusta upp i rekordfart. Det här är en väldigt snabb upprustning också. Man rustar ner ganska relativt snabbt, men nu ska man då bygga upp ett trovärdigt försvar igen på väldigt kort tid, samtidigt som sjukvården går på knäna. Kommunerna vill ha mer pengar. De som vill se större satsningar säger att man borde nå 3% av BNP. Centerpartiet här i Sverige går i bräschen för det här. Mm. Men varifrån pengarna ska tas är frågan. Det är det man grälar främst om. Sossarna här vill ha en beredskapsskatt. Alltså att man ska ta från som är kapitalstarka i Sverige och bekosta den här satsningen på försvaret med hjälp av det. Och det har då regeringen sagt nej till. Här ser man ju att man kan vinna politiska poäng från båda lägren.
Mm. Nå, om vi roterar tillbaka då, du nämnde här att Alexander Stubb ska ha inspirerat under sitt besök i Sverige här nyligen genom att liksom säga att man behöver i princip mindre snack och mera verkstad. Men Finland har ju liksom ett lite annat förhållande till det här militära och försvaret, i och med då att vi är närmare till Ryssland och landet har genomlevt krig. Och till exempel sånt som värnplikt är ju mer förankrat här i Finland hos oss än det kanske är i Sverige nu för tiden. För just värnplikten har lyfts upp av flera medier i Sverige som en av de här stora punkterna i den här rapporten från Försvarsberedningen. Hur skulle du säga, hur är liksom inställningen bland unga svenskar till en ökad värnplikt? Finns det folk som ens är villiga att göra lumpen?
Så det är det som nu alla rapporterar om här, att allt fler personer som inte vill göra lumpen kommer att tvingas till att göra det. Plikten är inte någonting man kan välja. Och då kommer alltså folk som inte söker sig aktivt till det militära tvingas då att göra värnplikt. Lite som många i min årskull tvingades att göra någon slags värnplikt, åtminstone när man var 18 år i Finland. Så att, jag menar, det går mer mot det finska hållet, trots att man fortfarande inte alls har samma plikt, alltså alla behöver inte göra värnplikt, men allt fler kommer att tvingas till det. Som svar på din fråga, fortfarande finns det en majoritet av killarna som vill, eller som kan tänka sig att göra värnplikt. Bland kvinnorna är siffran lägre. Jag tror att det var 39% i den senaste undersökningen av tjejerna då i 18-årsåldern som kan tänka sig att göra värnplikt, medan det låg på över 60% bland killarna. Men det intressanta här är att en allt större grupp inte kan göra lumpen på grund av olika diagnoser eller sjukdomar. 2 av 3 personer som svarar på ett underlag som Plikt- och prövningsverket skickar ut svarar att de inte kan göra det på grund av olika diagnoser, sjukdomar, skador. Och här är då flera tjejer än killar som man ger hinder. Till stor del handlar det om psykisk ohälsa, som depressioner eller ångest, som man då fyller i att man har och därför inte kan gå på mönstring till värnplikten. Så det, där har man ett problem som Plikt- och prövningsverket är väldigt oroade över, att man inte kan samla ihop tillräckligt många människor eventuellt då, som ska kunna göra värnplikt.
Mm. Ja, det är ju en rätt stor omställning, det kan man väl ändå säga då, med tanke på Sveriges många år som ett neutralt land. Och nu är man då plötsligt med i NATO, det satsas stort på att köpa vapen och man ska utöka det militära manskapet och svenskarna uppmanas att förbereda sig för krig. Och det ligger så där krig i luften i största allmänheten. Är liksom svenskarna med på det här tåget, eller hur är inställningen till att det rustas upp och snackas krig och militarisering i mycket högre grad i Sverige nu för tiden?
Det är intressant. Alltså för första gången så är det fler som tror att försvaret klarar sin uppgift idag än som inte gör det. Och det liksom har varit inställningen till det svenska försvaret, att man inte tror att man kommer att de klarar sin uppgift. En majoritet av svenskarna har tänkt att man inte kommer att klara att försvara landet. Idag så tror man att Sverige kommer att kunna försvara sig själva. Så det är ju en stor förändring. Och här har man ju nog sett alltså under de senaste åren en stor förändring också i svenskarnas attityd till försvaret. Jag menar, bara om man backar bandet 10-11 år till Fredrik Reinfeldt som statsminister, som sa att försvaret är ett särintresse bland många, till att idag så ser man ju försvaret som någonting väldigt viktigt i svensk politik. Så det har skett en stor omställning, men det har ju inte att göra med att svenskarna plötsligt ska bli väldigt krigiska av sig, utan det handlar ju om att omvärlden har förändrats för att Ryssland har attackerat Ukraina, som gör ju då att svenskarna beskriver det läge man har idag som det sämsta sedan det andra världskriget. Och det gör ju att om man bor i Sverige och vill att Sverige ska kunna finnas också i framtiden, om man har politiker som uttalar sig så och säger att nu är läget väldigt, väldigt dåligt, då måste man väl kunna försvara sig på något vis, och då är också folket med på de här förändringarna. Det kanske är som att man är så illa tvungen till att satsa mera pengar på försvaret, trots att då, som jag sa tidigare, så är inte ekonomiska läget det bästa.
Och här i Finland så är man ju kanske van vid att diskutera militär på ett annat sätt än i Sverige, men även här finns det ju liksom kritiska röster som kommer till då nu. Vi har fredsförbund och andra som liksom säger sitt och kanske är tveksamma till exempel NATO-deltagande eller liksom olika militära operationer. Men hur är det i Sverige? Hur har det liksom debatten varit kring sådana här militärfrågor? Där har det överhuvudtaget funnits någon där?
Det har funnits en ganska tydlig debatt i Sverige, och där har också väldigt många negativa röster fått komma till tals. Alltså, jag menar, Svenska Freds exempelvis har ju varit väldigt aktiva i debatten och liksom talat för en nedrustning av det svenska försvaret och talat för att man inte ska satsa så mycket pengar på det militära försvaret. De rösterna lyssnar man inte kanske på lika mycket mer idag än vad man gjorde tidigare. Idag finns det kanske mera än allmän uppfattning om att försvaret man måste rusta upp för att hänga med, precis som du säger, i Norden men också i hela världen. Att det finns ju en helt annan stämning idag än vad, exempelvis när jag började som korrespondent 2021, så lät det annorlunda här än vad det gör idag.
Lukas Dahlström, stort tack för att du var med i Nyhetspodden.
Tack så mycket.
Thomas Selén heter jag. producent var Johannes Taberman och tekniken den stod Sato Olemannen för. Och kom ihåg, logga in på ditt Yle-konto. Om du inte har skaffat ett så bör du göra det omedelbums. Favoritmarkera Nyhetspodden och fortsätt lyssna på oss.